Då hälsar jag er välkomna till kvällens undervisning. Vi håller på att gå igenom Paulus brev. Vi har kommit fram till halva delen av Romarbrevet 3. Och vi stannade vid en svår situation här sist i slutet av förra lektionen. Och vi stannar speciellt vid vers 19 och 20. Och det står så här i folkbibeln: men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Och då jämförde vi med vers 13 i kapitel 2. Där det står att det inte är lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Och då ställde vi oss den frågan här. Paulus säger alltså i kapitel 2 att lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Och i kapitel 3 säger han att ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Och då gick vi till David Sterns förklaring här. Han hade ju han har ju flera förklaringar på den här texten. Han tar upp tre tolkningar här som ges i den kristna världen. Och den första är att ingen räknas som rättfärdig av Gud på grund av att göra de goda gärningar som Toran kräver. Och det här är en felaktig tolkning som används i kristna världen. Och den andra är att ingen räknas som rättfärdig av Gud på grund av att göra de goda gärningar som Toran kräver. Därför att ingen förmår att leva upp till Torans krav, om man då bortser från Yeshua. Och då menar han också att det är en fel tolkning, för att Toran gavs ju inte för att den skulle vara omöjlig att uppfylla, utan för att den skulle lydas och uppfyllas. Vi såg också exempel på att Johannes döparens föräldrar var ju, levde ju enligt Torans föreskrifter och var rättfärdig inför Gud. Sen tog han upp den tredje tolkningslinjen som används även också i kristna sammanhang, att ingen räknas som rättfärdig av Gud på grund av de dåliga gärningarna som Toran kräver. Alltså som om Toran skulle vara någonting ont eller dåligt. Och den idén förekom ju faktiskt inom kristna sammanhanget. Toran eller Moseböckerna eller Guds lag är någonting som inte är bra. Och den tolkningen tog hon upp också. Och bevisade att den inte kan stämma. Men han ger också ett alternativ, den fjärde saken som togs upp här i sista lektionen. Han använder ordet erga nomos, som betyder laggärningar. Och då menar han att när Paulus använder ordet laggärningar, så är det någonting negativt. Och det är alltså en skillnad mellan att vara laguppfyllare eller lydig. Eller göra, lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Det vill säga få rätt inför Gud. Och laggärningar är inte samma sak som att göra det som lagen säger. Det var det vi tog upp sist där. Och han menar då att när Paulus använder begreppet laggärningar, så är det någonting negativt hela tiden. Och då gjorde Dr. David Stern här ett försök att förklara ordet laggärningar. Och jag ska översätta från engelskan. Dåliga själv i egen kraft. Gärningar som görs i egen kraft. Som produceras när ett syndfullt folk missbrukar och perverterar Toran, så att istället för att räkna den som Guds nådefulla gåva, så som är både given till att leda folket fram till rättfärdighet och ett gudamotiverat livssätt, och på samtidigt visa dem hur långt ifrån de är att kunna uppnå till det, så räknar de Toran som en regelbok som innehåller krav som de kan uppfylla på ett mekaniskt sätt utan att lita på Gud eller överhuvudtaget bry sig om honom. Och därför så kan de bli stolta i sina egna, sitt eget sätt att uppfylla, och har en stor självtillfredsställelse över hur mycket de har kunnat tillfredsställa Gud. Det här är hans sätt att förklara det här ordet laggärningar. Och nu ska vi titta på de texter där ordet laggärningar finns. Och ställa oss frågan hur den här termen förstås, ska förstås eller måste förstås. Vi hade den första gången här i Romarbrevet 3 och 19. Eller 3 och 20, genom laggärningar. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Då är det ju alltså, ser ut att det är någonting negativt. För om han tidigare har sagt att lagens görare ska förklaras rättfärdiga, så ser det ut här som att laggärningar inte är samma sak som att göra det som lagen säger. Det är ju en typ av, eller ett sätt att förstå den här, det som ser ut som en motsägelse. I 3 och 27 i samma kapitel står det: men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas. Nej, genom trons regel. Nu har man i folkbibeln översatt ordet lag som regel här. Och då ska vi titta på här. I 1917 års översättning. Genom vilken lag? Månne genom en gärningarnas lag. Det här finns ordet gärningar och lag tillsammans. Det är inte riktigt samma sak som laggärningar. Så den versen ska vi inte gå in på så för mycket. Men i vers 28. Vi håller nämligen för att människan blir rättfärdig genom tro utan laggärningar. Då är ju laggärningar någonting som inte gör att en människa kan bli rättfärdig. Och det ser ju ut då som att 2:13 skulle vara någonting fel då. Det är lagens görare som ska förklaras rättfärdiga. Ja. Laggärningar är alltså någonting annat än att göra vad lagen säger. Ser ut som här. Ska vi titta på nästa vers? I 9:32 i samma bok. Romarbrevet 9:32. Det står i vers 31 att Israel som for efter en rättfärdighetslag inte har kommit till någon sådan lag. Varför? Därför att de inte sökte den på trons väg, utan så som något som måste vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot stötestenen. I folkbibeln står det, de tänkte sig att kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. Okej, okay, där har vi inte ordet lag precis. Vi har det i vers 31, så det är lite långt ifrån varandra. Så det är inte ordet just laggärningar här. Men ordet lag och gärningar finns i de här två verserna. Galaterbrevet 2 och 16. Vi ska läsa från 1917. Men då vi nu vet att en människa icke blir rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Messias Yeshua, har också vi satt vår tro till Yeshua Messias för att vi ska bli rättfärdiga av tro på Messias och inte av laggärningar. Ty av laggärningar blir inget kött rättfärdigt. Här kommer samma uttalande igen som i Romarbrevet 3 där. Av laggärningar blir inget kött rättfärdigt. Och här är ordet kött som står för människa då. Det är inte alltså synden eller den onda böjelsen i människan vi tänker på när vi läser kött här, utan en människa. En människa med kött och blod. I Galaterbrevet 3 och 2 har vi samma tanke. Allenast det vill jag att ni skulle svara mig på. Ni ska svara mig på. Kom det sig av laggärningar att ni fick anden? Eller kom det där, sig därav att ni lyssnade i tro? Här är alltså någonting som är motsatt till att lyssna i tro. Att använda sig av laggärningar. Kanske inte motsats, men i alla fall så ger det inte samma effekt. Man måste lyssna i tro för att få anden. Och det går inte att använda sig av laggärningar för att få anden. I vers 5, alltså han som förlänade er anden eller utförde kraftgärningar bland er gjorde detta, kom det sig av laggärningar eller därav att ni lyssnade i tro? Det är samma sak där igen. Och i vers 10, till alla de som låter det bero på laggärningar, de är under förbannelse. Det är nämligen skrivet, förbannade var och en som inte förblir vid allt som är skrivet i lagens bok och inte gör därefter. Och det här är en väldigt intressant vers. Vi ska titta lite på den. Alla de som låter bero på laggärningar, de är under förbannelse. Vad säger Toran då? Toran säger så här, förbannade den som inte lyder. Förbannelsen kommer över den som inte uppfyller rätt. Och då säger Paulus här att förbannelsen kommer över den som låter det bero på laggärningar. Alltså är ju laggärningar någonting som ger förbannelse. Förbannelsen enligt Toran kommer när man inte lyder ordentligt. Så laggärningar är alltså ett sätt att lyda på ett felaktigt sätt, eller vi kan säga, det är inte lydnad frågan om laggärningar. Enligt den här versen, för resultatet av laggärningar det är att man kommer under förbannelse. Och så står det ju i resten av versen, det är nämligen skrivet, förbannad vare var och en som inte förblir vid allt som är skrivet i lagens bok och inte gör därefter. Med andra ord, laggärningar är ju någonting som är likhetstecken mellan laggärningar och inte göra efter lagen. För då kommer förbannelsen. Så då har vi då sett att ordet laggärningar inte är samma sak som laglydnad. För laglydnad ger välsignelse. Och laggärningar ger förbannelse. Skulle man kunna tolka den här versen. Man kan också vända på det. Och har ni någon annan åsikt så får ni gärna föra fram den. Kan vi vända lite på det här då? Låt oss säga så här. Om betoningen ligger på att låta det bero på laggärningar. Då kommer man under förbannelse. Då kan vi säga så här. Okej, ja, om vi låter säga att laggärningar är neutralt. Och då så betyder det att det är jag som uppfyller det som Hashem säger i sin lag. Det är laggärningar. Och om jag nu låter det bero på laggärningar, det vill säga välsignelsen här då, kan man säga, om man ska kalla det. Han har ju tagit upp om att man ska få tag på välsignelsen, eller få rättfärdighet, bli rättfärdiggjord och så här. Om man låter det bero på mina goda gärningar då, mina laggärningar, min lydnad på Hashem, och förlita mig på det, så kommer jag under förbannelse. Varför? Jo, för förbannelsen kommer när jag inte håller upp allt, betoningen på allt här, allt som är skrivet i lagens bok. Jag kanske håller upp med mina gärningar 20% eller 50% eller 90% eller 99%. Och då har jag inte hållit allt. Och om jag låter det bero på att jag håller allt för att kunna få del av rättfärdiggörelsen och välsignelserna, så kommer jag under förbannelse, eftersom jag inte har förblivit vid allt vad som är skrivet i lagens bok och inte gjort allt vad som står skrivet. Och då kommer jag till korta, och då kommer jag under förbannelse. Så skulle man också kunna tolka den här versen. Jag lämnar det till er att fundera vidare på det. Och jag vill fortsätta att presentera ett annat alternativ och gå tillbaka nu till Romarbrevet här. Ska vi se här då. Romarbrevet 3. Ska vi jämföra Romarbrevet 3 och 20, som vi håller på att studera nu, och Romarbrevet 2 och 13, som vi hade innan. Ty icke lagens hörare är rättfärdiga inför Gud, men lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Eller ska bli rättfärdiggjorda, kan man också säga. Be justified på engelska. Man skulle kunna säga att det är inte skillnad mellan lagens uppfyllelse här. Låt oss säga att lagens görare motsvarar laggärningar. Laggärningar. Låt oss säga att det är neutralt, laggärningar. Och även lagens görare. Det skulle vara, vi säger att det är samma sak. Låt oss anta det att det är samma sak. Då är det ju en motsägelse i de här verserna. Om vi nu inte ändrar på ordet rättfärdiga. Eller förklaras rättfärdiga. Och då skulle vi också kunna ge en tolkning här. En förklaring till det som ser ut som en motsägelse mellan de här två verserna. Att i den ena versen, här vers 2:13, att förklaras rättfärdig, där betyder rättfärdig förklarelse eller justified på engelska, rättfärdiggjord, någonting annat än vad den betyder i 3:20. Av laggärningar blir inget kött rättfärdigt inför honom. Rättfärdigt skulle man kunna förstå på två olika sätt. Och då kan vi gå tillbaka här då. Romarbrevet 2:13. Låt oss säga att laggärningar och att göra vad lagen säger betyder samma sak. Då måste vi förstå Romarbrevet 2:13 så här. Inte lagens hörare är rättfärdiga inför Gud, men lagens görare ska förklaras rättfärdiga. I den bemärkelsen att de kommer att bli erkända av Gud som att det ni har gjort, det är rätt. Justified är kanske lite svårt med översättningen förklaras rättfärdiga här. För ordet förklaras rättfärdiga, det ger ju tanken på att man blir ansedd som, låt oss säga, fullkomlig eller någonting annat liknande. Man anses som fullkomlig, eller man anses som rättfärdig. Som om man inte hade syndat. Men om vi tänker på ordet. Jag hittar ingen. Engelskan säger ordet justified. I grekiskan så säger Strong här. Dikaio, to render, that is show or regard as just or innocent, free, justify, be righteous.
Kan man säga lagligt, rentvård?
I modern hebreiska säger man atatzodek. Du har rätt, betyder det. Man skulle kunna förstå den här versen som att Gud ger rätt åt dem som lyder hans Torah. Om du lyder hans bud så säger han, du har rätt. Du gör det som är rätt. To be justified. Och det är ju inte så starkt det begreppet då. Utan det är liksom att Herren erkänner att de gärningar som du gör är rätta. Och då har vi gett en lite, vad ska vi kalla det, en lägre nivå av rättfärdiggörelse i det begreppet där i Romarbrevet 2:13. Då skulle vi kunna säga att det finns en högre nivå av rättfärdiggörelse i Romarbrevet 3:20. I den bemärkelsen att man blir helt förklarad oskyldig. Man blir, som du sa här pappa. Kan du ta det en gång till? Du använder begreppet rentvådd. Rent lagligt sett. Och det är ju ett lagligt, starkt ord.
Lagligt rentvådd.
Ja, lagligt rentvådd. Och då är man ju alltså rent juridiskt. Förklarad oskyldig. Som om man inte hade begått någonting fel. Det är en starkare typ av rättfärdiggörelse än den lägre typen då, att man ger någon rätt. Och den här förståelsen av ordet rättfärdiggörelse eller förklarad rättfärdig finns faktiskt på andra ställen i skrifterna.
Fritaga från skuld.
Ja. Fritaga från skuld. Skulle man kunna säga, men då har man ju har man ju skuld. Att rättfärdiggöras är ju att man förklaras oskyldig. Det är ju inte riktigt samma sak som att bli av med sin skuld. För då har man ju skuld. Det är olika begrepp här. Det är inga lätta saker. Men låt säga att om vi nu säger att ordet rättfärdig, bli rättfärdigt, att bli rättfärdig inför Hashem, då ska man ha en sån hög nivå av rätt levande och rätt attityder i allting som man gör, inget fel, man är fullkomlig. Och då skulle vi kunna ge Paulus en förståelse här i kapitel 3, vers 20. Av laggärningar blir inget kött rättfärdigt inför honom. I den bemärkelsen att om du lyder Torahs bud, visst kommer Gud att ge dig rätt, som han sa tidigare. Men den här lydnaden kommer inte att förvandla dig till en fullkomlig människa. Du har ändå synd i ditt liv. Så trots att du handlar enligt lagen och handlar enligt det som är rätt och gör det som är gott och enligt Guds lag, så förvandlar inte det din person till en fullkomlig människa. En rättfärdig människa i allt, 100% rätt. Så kan vi också förstå Paulus undervisning. Ja.
Om du tittar i den arameiska bibeln, så är det att inte genom att göra, utan att du genom Toran har fått kunskap om att det här inte är vällagligt inför Hashem. Och när du har fått den kunskapen att Toran säger att det här är fel, då väljer du att inte göra det. Då som det blir rättas utifrån kärleken till Hashem.
Hur står det där i den? Men det var en kommentar du läste nu då. Inte någon bibelöversättning.
But now the righteousness of Elohim without Torah is manifested in Torah and the prophet.
Nej, vers 20
skulle jag säga. Wherefore, by the deeds of Torah, no flesh is justified before him. For the Torah sin is now. Så att inte genom att du får kunskap om genom Toran.
Ja, det är ju andra delen av versen. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. Så här kan man också förstå den här versen då. Alltså du håller buden och det är helt i sin ordning. Men du blir inte fullkomlig utav det. När du håller buden så får du kunskap om att det finns synd i dig. Lagen ger kännedom om synden. Lagen visar att du har svårt för det. Lagen visar att du är en syndig människa som har en dragning till det som är ont. Och då kan inte lagen i sig och dina goda försök och dina bra försök att uppfylla, och du gör det i mycket, men det kan inte ge dig fullkomlighet. Det kan inte ta bort synden i ditt liv. Så kan vi också förstå den här versen. Och det är så som den här Josef Scholam förstår den här undervisningen från Paulus. Så nu har vi alltså två linjer av förståelse. Dels David Stern som menar att laggärningar är någonting negativt och mekaniskt och att man missbrukar Toran och inte använder sig av tro när man lyder och så vidare och inte litar på Gud utan litar på sin egen självrättfärdiga mekaniska uppfyllelse och använder Toran på felaktigt sätt. Vilket jag tror man kan också använda den till, helt klart. Och har vi å andra sidan Josef Scholams förståelse av att här är frågan om att inte någon människa klarar att komma upp till fullkomlighet genom att lyda Torans bud. Och då måste vi alltså förstå ordet rättfärdig på olika sätt i kapitel 2, vers 13 och 3, vers 20. I den första delen så betyder att lagens görare ska förklaras rättfärdiga, att de får rätt, att de gör det som är rätt. De erkänns att det ni gjorde, det var rätt. Men i att bli rättfärdig, det är någonting mycket mer. Att bli förklarad oskyldig. Att du har blivit av med synd totalt och blivit fullkomlig. Och det kan vi väl hålla med om, att båda tolkningarna har ju sin sanning. Man kan ju uppfylla buden på ett felaktigt sätt. Låt oss säga så här. Kan vi ha lite illustration här. Om vi tar den första linjen då, David Sterns linje. Att det finns två sätt att uppfylla Toran. Man kan göra det utifrån kärlek. Och man kan göra utifrån tvång eller plikt. Eller från självrättfärdighetsmekanism. Låt säga att det var en man som hade problem med sin relation med sin fru. Och så läste han en bok, 10 punkter för att kunna behaga sin fru. Säg till henne att du älskar henne varje dag. Fråga henne vad hon tycker om. Ge henne överraskningar. Gå ut med skräpet när hon tycker illa om det. Och så vidare. Låt säga 10 punkter. Vi behöver inte tänka ut exakt vad som han gjorde. Men... Och han började att jobba med det här och hade de här 10 punkterna och jobbade med det varje dag och gjorde det, uppfyllde det perfekt. Och i början så blev frun väldigt glad, men sen efter en tid så märkte hon hur han, vad ska vi säga, mekaniskt eller plikttroget uppfyllde de här buden som han hade satt upp som ett motto för sitt liv. Och så ställde hon frågan till honom. Hörde du, varför gör du det här? Är det för att du ska bara uppfylla kraven? Eller gör du det för att du älskar mig? Det kan illustrera lite grann varför man lyder. Man kan ju lyda utifrån tvång, utifrån till och med att man själv vill visa att man är någonting. Och man kan lyda utifrån ett ärligt hjärta att vilja behaga och i kärlek till Gud. Och det måste vi ju kämpa med de här sakerna. Alla av oss har vi ju båda känslorna inom oss. Den delen av oss som är den goda driften längtar ju. Och när vi lyder utifrån den goda driften så gör vi det utifrån kärlek och utifrån tacksamhet och utifrån en inspiration av glädje. Men vi har också en del i oss som tycker att vi känner oss tvungna och plikttrogna. Och vi kanske inte lyder med glädje utan med tungsinthet eller vad man ska kalla det. Båda delarna har vi när det gäller lydnad gentemot Guds bud inom oss. För vi har två dragningar. En dragning till det goda och en till det onda. Och då skulle jag vilja säga att Herren accepterar ju inte vår lydnad. När vi, alltså det är inte den typen av lydnad som behagar honom. När vi bara lyder för att vi måste. Visst lyder vi. Men det är ju en väldigt låg nivå av lydnad som inte är det som gör att han blir... förhärliga, för då blir våran gudstjänst en börda och ingen glädje i det. Det blir ett religiöst tvång som gör att vi inte får leva i glädje. Det skapas ingen glädje i en sån typ av lydnad. Men den höga lydnaden som kommer från en god attityd, den är ju den som är välbehaglig för den evige. Och jag tror nog att vi alla upplever båda delarna under vissa tider av våra liv. Och kanske till och med i våran lydnad så finns det båda ingredienserna ständigt. Och ibland så är ena delen dominerande gentemot den andra då. Och jag tror att vi måste ha det här så länge vi lever i den situation. Så länge vi inte har blivit förlossade så har vi den här situationen. Ja, varsågod.
Jo, man kanske kan säga också då att beteckningen här avgärningar innebär att ett slags köpstående med Gud. Att man, jag gör det här så gör det. Att man, och då blir det negativt. Alltså, då kan man ju inte bli rättfärdiggjord på det sätt som Gud ser på rättfärdigheten.
Precis.
Då blir det ju bara en byteshandel. Och då kommer man ju fel. Mm. Så det kan ju också vara en del av... förklaringen tillsammans med allt det andra här då, som kommer fram.
Ja.
Ja.
När man gör saker av glädje inför Gud så innebär det också att man måste... discipliner. När jag gör det för lagiskt och när jag gör det för glädjens skull. Det blir samtidigt på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Det är båda det ena, sa du?
Ja, det blir båda det delarna. Om man gör det ena sidan för, av glädje för att man vill behaga Gud och själv, så måste man ju då också disciplinera sig. Mm. Och då får man ju båda de här sakerna samtidigt.
Mm. Men disciplineringen behöver ju inte vara negativ.
Nej. Nej, just det. Men det gäller att skilja på de här sakerna i praktiken.
Mm. Ja, det här är ju saker som vi upplever allesammans. Så om vi nu kan identifiera den upplevelsen vi har med Paulus undervisning, så förstår vi ju honom, om det nu är det här han talar om. Låt oss säga att det är det. För det är inte alltid lätt att förstå vad det är han talar om. Men vi säger att han talar om det här. Så känner vi oss identifierade. Och kan vi säga så här, genom laggärningar så blir vi inte fullkomliga. Det kvittar hur vi än lyder, så känner vi att det finns ändå någonting av det onda kvar i oss. Yetzer hara, alltså den onda böjelsen, den onda driften. Hur vi än känner att vi har uppfyllt allting och gör det med glädje och allting, så finns det ändå någonting där som vad ska vi kalla det, felaktiga motiv. Lite grann. Och det blir vi inte av med förrän vi blir förlossade. Så Torans funktion är begränsad. Den kan inte skapa fullkomlig rättfärdighet i en syndig människa. Och då förstår vi Paulus andra del av versen här. Ty av laggärningar blir inget kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. När vi nu följer de här buden och gör det, så upptäcker vi, nej, vi är inte 100%. Lagen visar alltså att vi inte klarar av det 100%. Att det finns delar i oss som gör uppror mot det som är det riktiga. Och så säger Paulus då, om vi nu tolkar han på det här sättet, så kommer alltså lösning här i vers 21. Men nu har, utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Yeshua, Messias, för alla de som tror. Ty här är ingen åtskillnad. Ordet utan lag, det är inte så lätt att förstå. Svenska folkbibeln säger utan lagen. Sen har vi lite andra översättningar. Without law, without the law, apart from the law, apart from the law, sans loi, franska då, sans la loi, apart from the law, without the law, och så vidare. Det här ordet utan lag, enligt David Stern, jag ska citera från hans bok här nu. Apart from grekiska choris nomo, ordagrant vid sidan, eller ja, apart from law. King James version har ju ett uttryck, without the law. Det betyder alltså inte att det saknar lagen, utan är utanför lagen. Med den här meningen så betyder det att Guds rättfärdighet inte har någonting att göra med våran lydnad av Toran och dess föreskrifter, utan går tillbaka till det underliggande axiom för en, ett sånt lydande, det vill säga tro. Det är en sätt att förstå den här versen. Jag ska citera från Josef Scholams bok här. Eftersom hedningarna inte har Toran, och eftersom inte hela Israel lyder Toran, vilken i sig själv talar till och inte vinner seger över människans onda böjelse, så har Gud försett en annan källa till rättfärdighet som är oberoende av Toran, men inte någon motsats till den. Här ser man då att nu har båda de här källorna, båda de här författarna, förstår den här texten att nu är det inte lagen som uppenbara Guds rättfärdighet, utan någonting annat som är utanför lagen men som inte är mot lagen. Och jag skulle vilja säga så här: vid sidan av lagen, eller dessutom utöver lagen, skulle man kunna tänka sig här, så har Gud uppenbarat en rättfärdighet här. För i lagen så uppenbaras ju Guds rättfärdighet, det kan väl ingen förneka. Gud uppenbarar ju vad som är rätt och fel i lagen. Så vi kan ju inte säga att lagen har inte uppenbarar Guds rättfärdighet. För det måste ju vara samma rättfärdighet som Gud har hela tiden. Han uppenbarar sin rättfärdighet genom lagen, men nu har han uppenbarat sin rättfärdighet på ett annat sätt. Utöver lagen, eller vid sidan av lagen. Och då säger han, en som lagen och profeterna vittnar om. En annan uppenbarelse av sin rättfärdighet. En rättfärdighet från Gud genom tro på Yeshua Messias för alla de som tror. Jag ska citera här från Josef Scholams bok. Både den grekiska och den hebreiska syntaxen, alltså meningsbyggnaden, kräver rättare översättningen genom Yeshuas trohet här. En rättfärdighet från Gud genom Yeshuas trohet. Det vill säga hans egen trohet gentemot Gud. I det uppenbaras Guds rättfärdighet. Yeshua är alltså målet för Toran, som han säger också i kapitel 10, vers 4. Till rättfärdighet. Målet är the goal of or purpose towards which the Torah is directed. Det, rättfärdigheten som Toran visar på, Yeshua is the end of the Torah for righteousness, till oss, alltså syftemålet. Han är målet, eller syftet gentemot Toran pekar. Yeshuas trohet, istället för genom tro på Yeshua, skulle man rättare kunna översätta den här. Och det skriver också David Stern, att det är en bättre översättning. Yeshuas trohet. Through faithfulness of Yeshua the Messiah. Och han har en lång förklaring till varför det ska översättas på det sättet. Så genom Yeshuas rättfärdighet, genom hans trohet, rättare sagt, förlåt, genom Yeshuas trohet, så uppenbaras en rättfärdighet från Gud för alla de som tror. som är trogna. Ty här är ingen åtskillnad. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Härligheten från Gud kan man förstå på olika sätt. Man kan förstå den som att Gud prisar någon. The glory of God. Earning God's praise, som David Stern säger. Eftersom det finns synd i människan så kan människan inte bli prisad ordentligt 100% utav Gud. Alla har ju syndat. Och därför så kan inte Gud ge sitt fulla erkännande till människan. Han kan inte prisa människan ordentligt. Man kan också förstå Guds härlighet som något annat. Joseph Chulam förstår den på ett annat sätt. Och han har flera olika förklaringar här som är lite svåra att sammanfatta på med några korta ord. Jag skulle vilja också lägga till en sak som inte någon av de här har tagit upp. Och det är den härlighet som Adam och Eva hade när de skapades. Den strålglans som fanns i människan från skapelsen. Människan skapades till Guds avbild. Med ljus, för Gud är ljus. Om nu Adam och Eva skapades med kläder, någon form av kläder. Enligt den judiska midrashen så hade de en typ av kläder som liknade fiskfjäll. Som föll av när de syndade. Och det var en typ av ljus som gick ut ifrån deras kroppar. En härlighet som kommer från Gud. Människan återspeglade Guds härlighet. Och när synden kom in och förstörde människans natur så försvann också det här ljuset ifrån människan. Och därför så behövde människan klä sig med kläder. För kläder är ju inget naturligt. Ändå känner människan att hon är naken utan kläder. Alltså saknas det någonting hos människan. Hon saknar härligheten från Gud. Hon är inte som hon var innan synden kom in i världen. Så en sån förklaring skulle jag vilja också ge till den här versen. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Och det finns flera bibelverser som talar om att ingen människa finns som inte syndar. I första kungaboken 8 och 46. Det finns ingen som inte syndar. Predikaren 7 och 20. Det finns inte en rättfärdig person på jorden som gör rätt och gör och inte syndar. Jesaja 64, vers 5 eller 6, beroende på vilken version man har. Vi är alla lika en som är oren, och alla våra rättfärdiga gärningar, all vår rättfärdighet är som orena kläder eller trasor. Och här är alltså ingen skillnad, som han skriver Paulus, mellan jude och inte jude. Med andra ord, Toran som gavs till judarna lyckas inte förvandla juden till att bli fullkomlig eller rättfärdig i 100% att han inte syndar. Toran har inte den förmågan. Toran har förmågan att ge kunskap om vad som är rätt och fel. Och det är en typ av uppenbarelse av Guds rättfärdighet. Men eftersom synden finns kvar i människan så lyckas inte människan att komma upp till den fullkomlighet som Toran talar om. Och då så kommer ju kunskap om synden genom Toran. Vad som kommer genom lagen är känner de om synden. Men nu då, eftersom juden har Toran, så kan han inte säga att han är rättfärdig, trots att han lever mycket bättre, men han har ändå synd. Han blir medveten om sin synd genom Toran. Och hedningarna har ju också synd i sina liv. Och då säger Paulus, både juden och hedningen, de som har Toran är syndare, och de som inte har Toran är också syndare. Och Gud har uppenbarat sin rättfärdighet vid sidan om Toran, en som Toran och profeterna vittnar om, Och det är det som talar om Yeshua, en rättfärdighet från Gud, genom Yeshuas trohet för alla de som tror. Här är alltså ingen skillnad mellan judar och inte judar. Gud kan uppenbara sin rättfärdighet, eller ja, kan vi säga uppenbara sin rättfärdighet, eller förmedla sin rättfärdighet till människan, inte bara genom Toran, utan också för alla människor, för även de som inte har Toran. För här är ingen skillnad. Alla har ju syndat och saknar härligheten från Gud. Och alla då, både judar och inte judar, blir rättfärdiggjorda utan förskyllan eller utan förtjänst. Som ska vi se här då. Folkbibeln säger, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Messias Yeshua har friköpt dem. Eller som det står i 1917. Genom förlossningen i Messias Yeshua. Här finns svåra ord, vi ska titta på de här också. Jag ska försöka bena upp det här. Jag skulle vilja citera från en text i Qumran här. Det är alltså i första QS 11, 2 till och med 22 som jag ska ta delar från Qumran-texten här. Jag ska översätta från engelskan. Det står så här, genom hans rättfärdighet blir mina synder eller mitt uppror utblottat. För är en människa mästare över sin väg? Nej. Människor kan inte fastställa sina steg, establish their steps. För deras rättfärdiggörelse belongs to God, hör till Gud. Och från hans hand kommer en fullkomlig väg. Och ja, om jag raglar, så är Guds nåd eller hans barmhärtigheter min frälsning för evigt. Och om jag faller på grund av synden i köttet, så är min rättfärdig förklarelse eller mitt rättfärdig förklarande, my justification is in the righteousness of God, finns mitt rättfärdig förklarande i Guds rättfärdighet som finns till för evigt. Han har gjort så att jag har närmat mig hans nåd, och hans favör kommer att ge, genom hans favör så kommer han att ge mig rättfärdighet. He will bring my justification, eller min rättfärdiggörelse. He has justified me by his true justice. Han har rättfärdiggjort mig med sin sanna rättfärdighet. And by his immense goodness he will pardon all my iniquities. Och genom hans stora godhet så kommer han att förlåta alla mina synder, kan vi säga, iniquities. Den här tanken finns alltså i samtida hebreiska texter. Att det är inte, jag klarar inte av det själv, utan det är Gud själv i sin rättfärdighet och genom sin nåd ger han mig det, den rättfärdigheten. Och då skriver Paulus att det här gör han på grund av Yeshuas trohet gentemot Gud. Genom att Yeshua gav sitt liv och offrades som ett syndoffer för världen. Genom den, på den grunden kan Gud ge rättfärdighet till människan. De blir rättfärdiga utan förtjänst. Du kan alltså inte köpa dig fullkomlighet, du kan inte köpa dig Guds rättfärdighet som han vill att du ska ha. Den nivån av syndfrihet och nivån av fullkomlighet som han vill att du ska ha, den kan du inte lyckas nå fram till själv. Du kan inte köpa den. Men du kan få den av Gud som en gåva genom hans nåd. Genom, och så på grund av då den förlossning som skedde i Messias Yeshua. Och det här ordet förlossning, det här är ett väldigt viktigt ord. Vi ska titta på det. Det grekiska ordet för förlossning är apolutrosis, som är förlossning, och det innefattar att man, det är alltså ett pris som betalas till att lösa, ett lösesumma som betals, och det är i den hellenistiska grekiskan. Och den användes normalt som att man köpte en slav för att frigöra honom. Man köpte honom fri, man löste en slav från slavmarknaden då. Då köpte man honom friköpt. Men hebreiska ordet är pada, och den har samma mening, har samma innebörd som det grekiska. Det är en lösesumma, ett friköpande, eller är någonting som görs för att befria en människa från en omöjlig situation. Så när Hashem kommer då och förlossar människan genom Yeshua, så är det att människan är i en omöjlig situation. Hon klarar inte av att vinna seger över sina egna synder 100%. Visst kan Torah hjälpa att man putsar till det, men ändå så har du kvar någonting och du är inte fullkomlig. Och här kommer någonting som Gud gör. Han gör det på grund av det som har hänt genom Yeshua, han har gjort genom Yeshua, som är en förlossning. Han har friköpt människan. Han har löst henne från det, den slavsituation som hon befinner sig i, när hon inte kan bli av med sina synder och komma upp till en fullkomlig rättfärdighet, som är egentligen hennes, det som Herren vill av människan. Och man kan jämföra det med Israel som var slavar under farao. De kunde inte bli befriade från slaveriet förrän Gud kom och friköpte dem. Och det här ordet friköpa finns med i förlossningen från Egypten. Det är folk som du har förlossat, står det i sången som Mose sjöng, när de hade gått igenom Röda havet. Han förlossade, han så friköpte folket ifrån den här slavsituationen. På samma sätt är det med människan, som en slav under en grym mästare som är synden. Och det kom den evige att befria människan ifrån. Hon klarar inte av sig att befria sig själv, utan den behöver hjälp, förlossningen. Och det var alltså genom Yeshua, Messias, som den här förlossningen kom. En annan sak som när det gäller förlossning, det finns också i den hebreiska traditionen som grundar sig på Toran, något som kallas för chalitza. Den här ceremonin när en man har varit gift med en kvinna, och så dör han utan att få barn. Då finns ju inga ättlingar till honom, och han har inte uppfyllt sin plikt inom Israel att föröka sig och se till att det blir en utveckling av hans liv i kommande generationer. Och då säger Toran att då kan hans bror, som då lever, gifta sig med änkan. Och den första pojken som föds då utifrån det förhållandet får bära den döde mannens namn och föra den släkten vidare. Nästa barn då som föds ifrån det här förhållandet blir ju den här broderns ättling då, så att säga. Rent släktmässigt i släkt beräkningen inom Israel. Och det här kallas just för en typ, det är en typ av förlossning också. Det ser vi ju också i bok, i Ruts bok, hur det fanns två män som kunde förlossa en mark så att det kom tillbaka till den rätta ägaren och så vidare. Och Rut var ju gift med en död man här. Hon var ju en änka. Och då kom den här, de här lagarna kom in där. Och så skriver nu Josef Scholem. Paulus talar om Yeshua som gick igenom den här ceremonin. Att man då erbjöd att ta upp den dödes namn och gifta sig med den här änkan. Och för att kunna befria en människa från slaveriet så var det Yeshuas död och uppståndelse som befriar eller förlöser människan från en mästare eller en herre som är den onda böjelsen. Okej. Nu kommer en annan sak här i vers 25. Honom har Gud ställt fram så som ett försoningsmedel genom tro i hans blod. Här är också en svår text på grekiska. Om man ska ta den här ordagrant texten som den står på grekiska, så står det att genom tro i hans blod eller trohet i hans blod. Och här talar det alltså inte, enligt David Stern och även Josef Scholem, så talar det inte om vår tro. Utan det talar om Yeshuas trohet ända till döds, ända till blodet. Och blodet talar inte om att någonting i sig själv, något magiskt, utan det talar om ett blodigt offer. Genom hans trohet ända till döds, kunde man säga här. Gud har ställt fram Yeshua som ett försoningsmedel genom att han var trogen ända till blods. Är en bättre översättning av den här texten. Obedience unto death. Försoningsmedel här på grekiska, det är ordet hilasterion. Det kan förstås på två sätt, antingen som ett adjektiv eller som ett substantiv. Och om man tar det som ett substantiv så räknar man att det motsvarar det hebreiska ordet kaporet, som är själva locket på arken i templet eller i tabernaklet. Locket. Nådastol. Ordet används som nådastol i grekiskan i hebreerbrevet. Det talas om nådastolen. Och det är samma ord som finns här i Romarbrevet 3:25 om man tittar på grekiskan då. Nu tror jag inte att grekiskan var grundtexten för hebreerbrevet. Men det finns alltså en koppling här mellan ordet försoningsmedel eller nådastol, själva locket på arken. Och då kommer vi in i tanken på försoningsdagen, den tionde dagen i sjunde månaden, när överste prästen gick in i det allra heligaste i templet eller tabernaklet och stänkte blod på locket på arken. Locket på arken var ju där Gud talade till Mose och där han uppenbarade sin härlighet, där han bodde i tabernaklet. Det var i tomrummet mellan två änglar som var avbildade där utav guld. I tomrummet där visade sig Herren, hans härlighet. Och där var man tvungen att kasta blod en gång om året. Överste prästen var tvungen att gå in där och stänka blod på locket på nådastolen, på arkens lock, som kallas för nådastol, eller Guds försoningsplats eller något sånt här. Det finns både ordet, alltså i hebreiskan finns det ordet kapara, kaporet. Kaporet heter den här locket på arken. Och ordet kaporet har roten kapar, som betyder både täcka över och sopa bort. Och det har att göra med försoning, att man tar bort skulden och synden. Egentligen så kommer det från ett annat ord som har att göra med att man målar med kära och täcker över någonting med kära. Och synden måste alltså täckas över eller sopas bort, så att den inte finns i Herrens ansikte, för att han ska kunna acceptera människan. Och här har vi hela tanken med försoning då, att det blir försoning. Yeshua blir alltså en uppenbarelse av det som hände på försoningsdagen, när överste prästen gick in i allra heligaste och stänkte blod på arkens lock, för att folket skulle kunna få förlåtelse och bli försonat med Gud. Nu har Gud ställt fram arken. Den är inte längre i det allra heligaste, om man nu tänker på den himmelska arken som är Yeshua. Utan han har visat hela världen här att nu är det ett blodigt offer som betalar för den synd som är begången av judar och icke-judar. Gud har ställt fram honom som ett bevis för att det finns förlåtelse, och det är ett offer som betalar för synden. Genom Yeshuas trohet så har det här ställts fram. Så ville Gud då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna, nu visa att han dock var rättfärdig. Och så upprepas tanken igen, vers 26. Ja, så vill han i denna tid som nu är, det vill säga efter Yeshuas död, lämna beviset för att han är rättfärdig. Och härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig som låter det bero på tro på Yeshua. Och då ska vi gå in i och försöka förklara här. Gud är ju rättfärdig. Han är en rättfärdig domare. Hur kan han förlåta synd utan att det krävs ett straff för synden? Det är en komplex situation. Med andra ord, hans barmhärtighet och nåd, kan den köra över hans rättfärdighet? Om Gud förlåter synden, då är han ju barmhärtig och förlåter, och det är underbart. Men då blir ju hans rättfärdiga krav på att synden måste straffas överkörd, om han bara förlåter utan att det blir någonting, något straff. Under templets tid, eller templens tid och tabernaklets tid, så visade han ju genom djuroffer att det krävdes död, blodsutgjutelse, för att försoning skulle kunna bringas på försoningsdagen för alla de synder som hade begåtts på olika sätt bland folket. Men på något sätt så var det inte tillräckligt och det är inte tillräckligt. Det krävdes ett större offer. Och det offret är Yeshua, och då visar Hashem att han är rättfärdig. Samtidigt som han ger barmhärtighet. Om han nu hade gett förlåtelse och barmhärtighet genom offer som inte var 100%, låt oss säga så. Ett lägre pris än vad som egentligen krävdes. För det är ju syndaren som ska dö. En människa måste dö genom sin synd. Varför ska ett djur ge sitt liv för en människas liv? Kan ett djurliv motsvara människans liv? Är det inte en människa som behöver dö i en människas ställe för att kunna betala det pris som krävs, människans liv? Djuroffret är inte tillräckligt för att sona, för att betala för den skuld som människan har genom sin synd gentemot Gud. Alltså krävdes ett människooffer. Och för att Hashem ska kunna bevisa att han är rättfärdig så krävdes att Yeshua dog för människan. En människa var tvungen att dö för människan. Då bevisar Gud att han är rättfärdig när han samtidigt också ger förlåtelse. Han ger inte bara förlåtelse och sen putsar över synden och säger att det är inte så farligt. Utan det är verkligen farligt, det är allvarligt det som du har gjort. Och nu betalar jag för det här som har gjorts. Och han betalar ett väldigt högt pris. Och det är Yeshuas död. Nu bevisar han alltså att han är rättfärdig. Och då kan man säga så här. Det enda riktiga beviset för att Gud är rättfärdig när han förlåter synder. Det är Yeshuas död. Plockar du bort Yeshuas död. Så får du en felaktig gudsbild. För då blir hans rättfärdighet naggad i kanten. Hans barmhärtighet kör över hans rättfärdiga del. För Gud är ju både barmhärtig och rättfärdig. Så Yeshuas försoningsdöd är ett fullkomligt bevis för att den evige är fullkomligt barmhärtig. Och fullkomligt rättfärdig samtidigt. När man då plockar bort Yeshuas död så har man ingen full gudsbild. Då är Gud inte fullkomligt rättfärdig. När han förlåter synder. Hur blir det då med vår berömmelse, säger Paulus? Den är utestängd. Vi kan alltså inte säga att på grund av att vi har uppfyllt, jag går tillbaka till vers 9 här. Hur är det då? Är vi något för mer än de andra, säger han om oss judar. Vi är inte mer än de andra. Vi har Toran, visst det, vi har blivit avskilda. Men det har ju inte gjort att vi har blivit av med våran synd. Vi har ju fortfarande synd i våran karaktär. Alla behöver vi bli förvandlade. Vi behöver uppleva att Gud gör oss rättfärdiga. Och han gör det på grund av det som hände med Yeshua. Och det har hänt vid sidan om lagen för att inte bara judar ska få uppleva den här förlossningen i Yeshua utan även icke-judar. Hur blir det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? Eller man kan förstå det lag som princip här. Genom vilken princip? Genom gärningarnas princip? Nej, genom trons princip. Genom trons princip så blir det ingen berömmelse. Alltså inget som vi kan skryta med. Om vi skulle kunna använda oss av goda gärningar för att kunna vinna frälsningen eller komma fram till fullkomligheten genom våra egna ansträngningar. Då skulle vi kunna skryta och säga, titta vad jag har klarat av det här. Och då säger Paulus, genom gärningarnas lag är det inte. Det är inte genom den ansträngningarnas väg som vi kan nå fram till fullkomlighet. Utan genom trons lag eller trons princip. Genom att vi förtröstar och litar på den evige och det han har gjort genom Jeshuas trohet, genom hans blodiga offer. Där har vi grunden för att kunna bli fullkomliga, och då finns det ju inget som vi kan skryta med själva. För vi har inte kunnat klara av det själva, utan det är Gud som har gjort det. Vi håller nämligen före, eller vad ska vi sätta det här bättre? 28 här. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Människan blir rättfärdig, och då har vi det här ordet rättfärdig jord, eller jord fullkomlig, eller blir erkänd som oskyldig, totalt oskyldig, som om man inte hade syndat. Det kan man inte nå fram genom varken dålig eller god laguppfyllelse i sina egna ansträngningar. Men om vi nu säger så här, lagen kräver att man litar på Gud, att man tror på honom och älskar honom. Det är det viktigaste i lagen. Trohet, som Jeshua säger. Barmhärtighet. Trohet. Och andra saker. Han tar ju upp några saker där. Och bland annat så säger han, trohet är det absolut viktigaste i lagen. Så i Toran så krävs att man litar på Gud. Så på så sätt så kan vi ju säga att laggärningar är de egna ansträngningarna att nå fram genom att använda Toran och lyda vad Gud säger. Men man når inte upp till fullkomligheten. Men om man följer lagen på rätt sätt och litar på Guds nåd och förtröstar på honom, som lagen säger att man ska göra, då har man ju lytt lagen. Men det kallas inte laggärningar då. Och genom att lyda lagen på det sättet så får man ju tag på rättfärdigheten från Gud genom tro. För tron krävs utav lagen också. Eller är Gud allenast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Paulus säger så här då, va? Visst har judarna fått Toran här. Man kan använda sig utav Toran för att bli bättre, men man blir inte fullkomlig. Alltså måste Gud ge rättfärdigheten till människan på ett annat sätt än genom Toran, eftersom det är bara judarna som har fått Toran. Gud är ju alla människors Gud. Så om det hade bara varit genom Toran så skulle ju bara judarna kunna bli frälsta. Men nu vill Gud att alla människor ska bli frälsta, så därför har han skaffat ett frälsningsmedel som ligger vid sidan av Toran. Som gäller för alla människor. Eftersom Toran gavs till det judiska folket bara. Gud är också hedningarnas Gud. Eller är Gud allenast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, förvisso är han också hedningarnas. Förvisso. Ja, sannoliken också hedningarnas. Ska vi översätta med det. Så visst som Gud är en, han som ska göra de omskurna rättfärdiga av tro, så också de omskurna genom tron. Gud har alltså samma grund som är tro, trohet, förtröstan, till att göra de omskurna rättfärdiga, som han har för de oomskurna, tron. Tron är grunden för att både omskurna och oomskurna ska kunna bli rättfärdiga. Komma upp till den nivån av rättfärdighet som Herren ger människan genom nåd. Gör vi då vad lag är om inte genom tron? Bort det vi gör tvärtom lagen gällande. Det här är ju inga enkla tankar. ska citera här från Josef Scholams bok. Israel kan inte skryta på grund av att de äger Toran, vers 27. Vi läste här. Och hedningarna å andra sidan kan inte göra anspråk på Jeshuas trohet till att säga att Toran är utplånad. Claim that Yeshua's faithfulness annuls the Torah. Eller Yeshua's trohet till intet gör Toran. Och på så sätt också Israels utväljande. Guds trohet och rättfärdighet är vittnade om genom Toran. Witnessed to by the Torah. Och är grunden för Israels utväljande. Paulus beskriver det här vittnet att Toran vittnar ju om, Toran talar ju om den här. Han skriver att, vi ska se nu, lite tidigare här. Vers 21. Men nu har utan lagen rättfärdighet från Gud blivit uppenbara. En som lagen och profeterna vittnar om. Paulus beskriver det här vittnesbördet i Galaterbrevet 3:8 som predikan av det goda budskapet eller evangeliet i förhand till Abraham. Toran själv predikar ju de goda nyheterna om Guds löften till Abraham att i hans säd ska alla folk på jorden bli välsignade. Abrahams söner är de som är trofasta Guds löfte till Abraham, som vilken Gud gav rättfärdighet på grund av hans trohet till Gud. Toran bekräftar eller etablerar alltså att Abrahams söner är de som vandrar i enlighet med hans trohet till Guds löften. Paulus bekräftar eller assures. Paulus försäkrar sina judiska läsare att trohet gentemot Yeshua inte förintar eller tar bort lagen. Gör om inte lagen. Men gör det. Men ställer fram det att det är telos målet för Guds rättfärdighet i 10:4 Romarbrevet 10. För alla människor, både judar och hedningar. Och så utvecklar han den här tanken i kapitel 4. Nu ska vi ta en sak här som är viktig i vers 30 innan vi slutar här. Han har uttryckt det väldigt bra här, Josef Scholam. I grekiskan finns två olika ord här och det ser man faktiskt i den svenska översättningen. Så visst som Gud är en, han som ska göra dem omskurna, han som ska göra dem omskurna rättfärdiga av tro, står det här. Så och de omskurna genom tron, här ser vi två olika ord, av tro och genom tron. Och då lyfter Josef Scholam fram det här faktumet. Och då säger han så här. Trots att Gud rättfärdiggör både Israel och hedningarna i enlighet med Yeshuas trohet. Så får varje grupp, eller tar varje grupp emot hans rättfärdighet oberoende. Paulus förkastar inte Toran, utan säger att Israel, de omskurna, tar emot Yeshuas rättfärdighet genom, eller här står det ek på grekiska, man har ju satt det som av tro ska vi säga då. Av trohet gentemot Torans vittnesbörd om Guds rättfärdighet. Då hedningarna på andra sidan som inte har Toran, som vi läste i 2:14, finner Guds rättfärdighet genom dia på grekiska, Yeshuas rättfärdighet vid sidan av Toran. Han gör alltså en, jag ska försöka förklara med egna ord här. Judarna blir rättfärdiggjorda genom tron på Gud. Och Gud använder det som han gjorde genom Yeshua för att rättfärdiggöra judarna. Och Josef Scholar menar här att Paulus säger att judarna, eller de omskurna, blir rättfärdiggjorda av tro, alltså av trohet till Toran. Toran som vittnar om Guds rättfärdighet. Och de oomskurna hedningarna blir rättfärdiggjorda genom Yeshuas trohet utanför Toran då. Israel tar emot Yeshuas rättfärdighet genom, eller av, trohet till Toran. Och här kommer vi in på en tanke då, att det är den evige som gör människan rättfärdig. Det är trohet till den evige som gör att man kan få ta emot rättfärdiggörelsen. Man blir av med sin skuld. Man blir förklarad oskyldig. Om jag litar på honom och förtröstar på honom, omvänder mig från min synd, så förlåter han mig min synd. Och han gör det utifrån vad som han gjorde genom Yeshua. Och det gäller både för juden och icke-juden. När juden är trogen den evige på grund av det som är uppenbarat i Toran. Toran säger att juden ska lita på den evige, att få förlåtelse av den evige genom att omvända sig från synd, bekänna sin synd och lita på hans barmhärtighet och så vidare. Så förlåter den evige juden, och han gör det på grund av det som hände med Yeshua. Och samma grund har han för hedningen som tror på Yeshua, trots att han inte har Toran. Det är det som Paulus vill säga här. Ja. Har ni några frågor?
Ja, jag tänkte på en sak här. När vi läste, ska vi se här, i vers 21 och 22 i Romarbrevet 3. Och där det förklaras ju då att rättfärdigheten från Gud kommer genom tron på Yeshua Messias. Och den rättfärdigheten har blivit synlig då. På det sättet har den blivit synlig och mot, att vi kan ta emot och tro. Men den har ju inte blivit synlig, att det står genom att Yeshua var ju ställd under lagen och så vidare, så man kan inte lyfta bort lagen. Man kan bli lite kanske konfunderad i de här olika resonemangen, men liksom det, ändå är det ju så att genom Yeshuas trohet då, som också har sagts, till lagen, så kommer ju då frälsningen fram och rättfärdigheten från Gud fram, och då kommer den till oss och till alla då, till juden och icke-juden etc. Men det spelar ändå på den trohet som Jeshua hade.
Kan du ta det sista där?
Ja. Ja, alltså det vilar ju på att Jeshua som var ställd under lagen uppfyllde det som krävdes då. Ja. För att rättfärdigheten skulle bli synlig då. Ja. Genom Messias, en rättfärdighet från Gud alltså, Guds rättfärdighet till oss.
Ja.
Och det är väl ungefär det som också har sagts på olika sätt.
Okej, vi får bena upp det här, inga rätta tankar.
Det står utan lagen, jag förstår ju då att, eller tillsammans med lagen kanske man kan säga.
Ja.
Och så där då, eftersom det Messias var ställd under lagen för att kunna fungera i det uppdraget som man hade då.
Ja.
Så tänker jag.
Jag ser två saker här när det är Yeshua. Det första är att han är i sig den levande Toran.
Ja.
Det gör då att han uttrycker allt vad Toran säger på ett annat sätt i en levande människa, inte i skrift, utan han är alltså den levande Toran. Och på så sätt så uttrycker han den rättfärdighet som Toran talar om i sin person. Och då uppenbaras Guds rättfärdighet vid sidan av Toran, det vill säga i den skrivna Toran uppenbaras Guds rättfärdighet, vad som är rätt och fel. Men också i Yeshua som person uppenbara Gud sin rättfärdighet. Det här är en rättfärdig människa och alla människor kan se vad en rättfärdig människa är för någonting. Där uppenbaras Guds rättfärdighet i Yeshua. Det är den ena saken. Och den andra saken är då att Yeshuas trohet inte till Toran i första hand utan till Gud i första hand. Hans trohet till Toran ledde honom. Vi måste ta bort din mick där, annars hör du inte vad jag säger. Yeshuas trohet till Gud, att han var så trogen till Gud att han gick i döden, gjorde att han blev ett försoningsoffer. Och det är ett bevis för Guds rättfärdighet på ett annat sätt. Att straffet för synden blir betalt. Hela världen ser att Guds vrede kom över honom. Och då kan han visa sin rättfärdighet genom att bevisa hur han straffar synden och samtidigt kan då förlåta människan och rättfärdiggöra människan på grund av det som Yeshua gjorde. Så genom Yeshua uppenbarades Guds rättfärdighet på två sätt.
Ja.
På två sätt uppenbaras Guds rättfärdighet genom Yeshua. Genom hans liv och hans sätt att leva som är rättfärdigt, totalt rättfärdigt. Och genom hans död där Guds straff över synden bevisar hans rättfärdighet. När han förlåter syndaren. Och att Yeshua får bära människans synd och dess straff då. Guds rättfärdighet uppenbaras där på det sättet. Och på så sätt kan man ju säga att utan lag eller parallellt med lagen, det var ju jättebra uttryck tycker jag, parallellt med den skrivna lagen så har Guds rättfärdighet uppenbarats. Och den skrivna lagen och profeterna vittnar ju om det här, talar om att han skulle komma på många, många olika ställen. Och det står till och med på ett ställe att han är Hashem, din rättfärdighet, eller min rättfärdighet, kommer jag inte ihåg precis om det är min eller din, eller vår rättfärdighet, ja, Hashem, vår rättfärdighet, finns ju en text i Jesaja, eller i Jeremia, som Messias kallas för Hashem, vår rättfärdighet, som uppenbaras i honom då. Och Toran och profeterna talar om, vittnar om honom, att han skulle komma. Och då betyder det att Yeshuas rättfärdighet, eller den rättfärdighet som Hashem uppenbarat genom, i och genom Yeshua, är ingenting som står emot det som är uppenbarat i Toran. Utan det är två uppenbarelser utav Hashems rättfärdighet på två olika sätt. Och det som Toran uppenbarar av sin rättfärdighet, den är begränsad. Det som Toran uppenbarar av Hashems rättfärdighet, den är begränsad, därför den kan inte rättfärdiggöra människan. Toran kan inte rättfärdiggöra människan, den visar människan dess synd. Men Yeshua, eller den evige, genom det som hände med Yeshua, kan rättfärdiggöra människan och förvandla henne till att bli syndfri, eftersom straffet är betalt. Och utifrån det att straffet är betalt, synden är dömd i kött, som det står i Romarbrevet 8:2 eller vad det är. Gud fördömde synden i köttet. Då har Gud straffat synden, och så kan han utifrån det rättfärdigt förklara människan, som låter det bero på att man tror på Guds nåd. Man blir oskyldig förklarad genom Guds barmhärtighet när man tror och litar på honom. Jag vet inte om jag kunnat uttrycka mig på ett förståeligt sätt.
Får jag, Miriam här. Om jag förstår rätt så är det judarna av trohet gentemot Torans rättfärdighet blir rättfärdiga. Vilket är egentligen Yeshua. Och vi hedningar då genom rättfärdighet av Toran blir rättfärdiggjorda. Stämmer det?
Jaha, du måste förklara vad du menar. Om man ska kunna säga ja till den frågan.
Ja, alltså jag vill bara gärna summera det som du sa. De oomskurna av trohet. Nej, förlåt. Trohet gentemot Torans rättfärdighet. Gentemot Torans rättfärdighet, vilket är egentligen Yeshua. Blir rättfärdiggjorda. Och de oomskurna genom Yeshuas rättfärdighet av Toran blir rättfärdiggjorda. Alltså, judarna har inte Yeshua, men de blir rättfärdiggjorda av trohet gentemot Torans rättfärdighet. Och vi som har Yeshua blir rättfärdiggjorda genom Yeshuas rättfärdighet av Toran.
Ja, jag skulle vilja poängtera att trohet, tro och trohet är alltid i förhållande till den evige själv.
Tro och trohet.
Ja, det har alltid att göra med Gud.
Ja.
Så Gud är objektet, precis, för våran tro, för Yeshuas tro och trohet. Så att judarna blir rättfärdiggjorda genom sin trohet till Gud. Sin tro på Gud, sin förtröstan och trohet gentemot Gud. Hur kan judarna vara förtrösta på Gud och vara trogna Gud? Ja, de kan tro på vad Gud har sagt och lita på vad han har lovat och sagt och uppenbarat av sig själv i Toran. Men du kan inte koppla bort Toran från Gud själv.
Ja, just det.
Det är viktigt.
Nej. Ja.
Och de omskurna blir rättfärdiga av genom tron. De oomskurna, eller de icke-judarna, de blir rättfärdiga genom tron på samma Gud.
Ja.
Men på ett annorlunda sätt. För det är inte kopplat till Toran på samma sätt som judarna har. Det är så som Josef Scholem säger. Men det är samma grund, så det är trohet till Gud och tro förtröstan på Gud som gör att man blir rättfärdig, förklarar.
Ja, fast på samma sätt så är det ju Yeshua, den levande Toran, alltså den är kopplad till Toran.
Ja, det är kopplat till Toran. Sen tror jag också att det viktigaste inte är att han är den levande Toran, utan att han är offret för våra synder.
Ja.
Det är det allra viktigaste.
Mm.
Så om inte Jesu hade dött för judarnas synder, så hade judarna inte kunnat få förlåtelse för sina synder. Och därför säger ju ängeln, han ska frälsa till sitt folk från deras synder, säger ju ängeln.
Mm,
du ska ge honom namnet Yeshua, för han ska frälsa sitt folk från sina synder.
Mm, just det.
Så grunden till judens rättfärdiggörelse, det är Yeshuas död och uppståndelse. Och grunden till icke-judarnas rättfärdiggörelse, det är också Yeshuas död och uppståndelse. Och juden har det genom tro, genom den tron som Toran uppenbarar för dem. Och naturligtvis så har icke-judarna genom den tron som Toran också uppenbarar, men inte riktigt på samma sätt. För Toran är inte så klar för icke-judarna som för judarna. Ja, det är inga lätta saker
här. Nu använder du samma ord genom, men...
Ja.
Nej, men jag menar, nu använder du samma ord genom på båda. Men tidigare så var det ju skillnad på oomskurna av trohet gentemot. Ja. Och de... Vänta nu. Judarna av trohet gentemot Torans rättfärdighet. Och icke-juden genom Yeshuas rättfärdighet.
Mm.
Men vad jag tänkte bara, vad jag såg
här som trohet.
Sammanhang, det är att juden av trohet gentemot Torans rättfärdighet. Och vi genom Yeshuas. Men det är samma sak egentligen. Så att, ja.
Jag ska läsa det här igen.
Hans död, naturligtvis.
Jag ska läsa det här igen. Paul does not reject the Torah, but says that Israel, the circumcised, receive Yeshua's righteousness by faithfulness to the Torah's witness to God's righteousness. The Gentiles, on the other hand, who do not have the Torah, C 2:14, find God's righteousness through dia, Greek, Yeshua's faithfulness apart from the Torah. The circumcised receive Yeshua's righteousness by faithfulness to the Torah's witness of God's righteousness. Okej.
Okay. Ja, just det.
Bra.
En annan fråga, Stig-Åke här. Hur går det här ihop med Romarbrevet 1 och 16? Kan man säga, det ser ju ut som om det är precis samma sak, som för evangeliet är först och främst för juden och för greken. Evangeliet är inte det förkunnelsen om Yeshua, att juden också måste bekänna honom som herre.
Det står att evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först och främst för judens och också för greken.
Men om i Romarbrevet 9 så har Paulus en sorg, men det är den sorgen som, varför har han en sorg om juden, kan man säga, blir frälst genom Yeshua, genom att troheten till honom. Varför hade Paulus en sorg? Jag ser liksom, jag får inte riktigt gå ihop det. Han kunde ju bara ha kopplat av oss liksom, att han vet ju att de blir frälstade efter. De håller sig till Toran. Det gjorde han också att gilla.
Ja. Vi kan inte tro att juden kan bli frälst utan Yeshua. Det finns ingen annan frälsningsväg än Yeshua. Han är vägen till fadern. Ingen kommer till fadern utan med honom. om det inte vore för hans död så hade inte juden överhuvudtaget kunnat uppleva någonting. Så det är frälsningsgrunden för både judar och icke-judar. De judar som förkastar en förkunnelse om Yeshua som är grundad på en klar bevisföring utifrån Toran går förlorade. Paulus bevisade genom skrifterna att Messias var tvungen att lida och dö och uppstå på tredje dagen. Och de judar som fick det här från en rabbin, från ett ledarskap som var deras eget och förkastade det, de går förlorade. Och det var ju det som gjorde att Paulus tyckte det var fruktansvärt. Att de här skulle gå förlorade. Och jag tror inte vi kan jämföra riktigt med den situation vi har idag. För att samma typ av presentation finns inte idag som Paulus gjorde då. Av evangeliet så att säga. Och de judar som såg Yeshua, hörde honom, upplevde, kände och ändå förkastade honom, gick förlorade. Men vilka judar idag har samma möjlighet som de judar som var på Yeshuas tid och på Paulus tid? Och här måste vi vara lite försiktiga. Och vi måste säga att vi kan med Bibeln i handen, både Toran och profeten och skrifterna och de apostoliska skrifterna, säga att det finns ingen annan frälsningsväg än Yeshuas försoningsoffer. Men frågan är ju då, hur mycket uppenbarat måste du ha att det är Yeshua som är vägen? Eller försoningsoffret, för att du ska kunna uppleva frälsningen. Här vill jag vara väldigt försiktig. Väldigt försiktig.
Annars den vanliga klassiska kristna synen är ju precis som att Gud byter frälsningsväg liksom på en skarp linje. Liksom fram till nu så är det liksom en frälsningslagen. Och sen slår det den dörren igen och så blir det en helt annan dörr för juden också. Man säger så.
Mm.
Alltså det skiftar, det är som en skarp skiftning mellan frälsningssätten, va? Men jag tror heller inte att det är någon sån här skarp markering på att nu går det till på ett annat sätt att bli frälst, utan det är samma frälsningskron hela tiden. Det är sant.
Det är Gud som frälser.
Kan man inte se det på detta sättet att det är helt klart att juden och icke-juden blir förenade genom tron på Messias döda uppståndelse. För icke-juden så har vi den förmånen att vi inte så att säga behöver ha den troheten mot lagen som juden har för att komma till kunskap om den här rättfärdigheten. Juden har den förmånen i och för sig att genom att vara troheten mot lagen gör att i det finns frälsningen genom Yeshua eller genom Messias, vilket innebär kanske då att om juden tror på Messias men inte på Yeshua i så att säga i dagsläget, så finns det en större möjlighet för juden att bli rättfärdiggjord genom Yeshua.
Den starkaste versen som talar emot att det går en skarp linje, det är den här att Elohim är inte en människa eller människoson så att han skulle kunna ändra sig. För skulle det ha blivit en ny väg, då hade han ju ändrat sig i så fall.
Mm. Det är bra. Jag skulle vilja gå tillbaka till den här tanken. Jag tror att vi som har tränat sitt kristet tänkande och ska försöka förstå vad Bibeln lär utifrån judiskt tänkande, för Bibeln är ju en judisk bok, det är Gud som är initiativtagaren till människans frälsning. Det är alltså inte Yeshua som är initiativtagaren till människans frälsning, utan det är den evige som är människans frälsare. Gud som är människan, alla människors frälsare. Främst de som tror, säger Paulus. Alltså, frälsningen finns hos Hashem. Frälsningen finns hos den evige. Och den som sätter sin förtröstan på den evige blir frälst. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Hur den evige frälser, det är ett stort kapitel och ett svårt kapitel. Alla förstår inte hans frälsningsväg, men man kan ändå lita och förtrösta på honom och inte på sina egna gärningar, utan förtrösta på hans nåd. Och då blir man frälst. Jag är inte säker på att alla måste ha uppenbarelsen om hur den evige frälser och vilket pris han har betalt, att han har utlämnat det eviga lammet och låtit hans blod rinna för människors synder. Jag är inte säker på att alla människor som ska bli frälsta, som till slut blir frälsta, måste ha den kunskapen. Jag är inte säker på det. Och om man nu tänker på att tro på Messias. Messias i judiskt, vad ska vi säga, senare traditionell teologi har att göra med en politisk kung. Och tanken på den lidande Messias som bär världens synd, Israel och världens synd, har blivit åsidosatt. Den finns i judisk teologi, men den har blivit åsidosatt, så den är inte framträdande. Så att tron på Messias har alla judar, men då tänker man inte på Messias som en försonare, utan som en stor befriare från förtryck av världsrikena, att Israel blir upprättat som nation, Davids kungarike uppenbaras och upprättas och så vidare. Men just den här försonande delen i Messias verk är inte uttalad i judisk teologi alls. Och där litar man på den eviga, att han förlåter synder. Och på vilken grund förlåter han synden då? Där kan man ju diskutera om hur mycket man måste ha uppenbarelse om den grunden för att kunna få uppleva förlåtelse. Jag vet inte hur man kan uttrycka mig, om jag har uttryckt mig rätt. Eller så att jag har kunnat göra mig förstådd. Visst är evangelium Guds kraft till frälsning för var den som tror. Först och främst för juden, så och för greken. Och Paulus ber att judarna ska bli frälsta. Men han, om vi tittar på vad han ber för, vilken typ av judar han ber för, så är det de som har kommit vid sidan av, som han är bekymrad över. Ja. Sen är ju frågan om vad frälsning är för någonting.
Jag tycker att du har gjort en bra förklaring där. Det viktigaste är ju att det finns ingen frälsning utanför Messias. Sen hur mycket man behöver förstå det är ungefär samma sak som man brukar säga på medeltiden där att man kropparna fungerar fast man inte förstod hur de fungerade. Läkarvetenskapen var obefintlig. Så de levde människorna i alla fall därför att de fungerade ändå. Frälsningen fungerar utan att vi förstår den.
Men eftersom juden ändå vill vara trogen Toran, så finns det ju ett mått av frälsning eftersom Toran talar om Yeshua. Hör ni mig?
Ja, vi hör. Jag funderar på vad du säger bara.
Ja. Eftersom Toran är full av Messias.
Prata lite högre.
Ja, jag har lite dålig högtalare.
Ställ nära mikrofonen. Var nära mikrofonen.
Och ljud. Eftersom Toran är full av Messias. Så, och juden tror på Toran, så blir det ju en förtröstan på den frälsning som Toran egentligen redan beskriver, fast kanske inte alltid uppenbart.
Mm. Om vi byter ut ordet tro här mot trohet och förtröstan. Att tro på Toran. Jag vet inte om vi kan hitta det uttrycket någonstans i Bibeln. Tro på Toran. Jag vet inte om jag hittar det. Tro har att göra med vårt förhållande till Gud. Du måste tro på honom. Du måste lita på Gud. Och du tror att det var Gud som gav Toran. Då tror du på att Gud gav Toran till Mose och förmedlade det på Sinai. Men det är ändå att tro att det var Gud som gjorde det.
Mm.
Så jag menar, om vi tror, man kan inte, som jag förstår det, kan man inte säga att man kan tro på Toran och då tror man på Yeshua, för det är samma sak.
Nej, men att vara trogen Toran.
Ja, men man är trogen Gud.
Ja.
Genom att
ja, det är man ju.
Lyda vad han har sagt i sin Torah.
Mm.
Alltså, det är förhållandet till Gud som är det viktiga.
Mm.
Och jag tror att när man kopplar bort Torahen från Gud så blir det fel. Man kan ju vara så att säga trogen Torahen inom citationstecken och inte vara trogen Gud. Och då liksom blir Torahen i sig en någonting bortkopplat från Gud. Men det går inte. Troheten har alltid att göra med Gud. Tro har alltid att göra med Gud. Så att det vi tror på, det är att Gud har gjort någonting genom Yeshua. Vi tror på vad Gud har gjort. Och vi tror på Guds vittnesbörd om sin son. Vi tror på vad Gud säger om Yeshua. Och Yeshua säger, tro på Gud och tro också på mig. Alltså lita på Gud och lita på mig. Förtrösta på Gud och förtrösta på mig. Och jag vet inte om man kan säga att man kan tro på Toran. Jag är inte säker på det. Man kan ju tro att Toran är sann. Man kan tro att Toran är Guds ord och så. Men då tror du att...
Man studerar ju Toran. Man studerar ju Toran. Och vill ha kunskap om vad Gud då säger. Mm. Och utifrån det så kan man ju
men
veta
Messias
då. Eller hans frälsningsväg liksom.
Ja.
I så mått då att Toran är uttrycket för Hashem. Och Hashem har deponerat vem man är i Toran. Så till viss mån måste du tro på Toran då.
Mm.
Jag tror att han
Vad sa du?
Gud är en och samma, alltså Gud och hans ord är en och samma.
Ja. Jag skulle inte våga säga så att Gud och hans ord är samma, utan ordet är Det är vad Gud uttrycker av sig själv. Men Gud är mycket större än ordet. Ja, vi får lite filosofi här. Det är inga lätta saker. Frågan är om det här är viktigt eller inte. Alla de här vändningarna på orden vi använder. Om vi använder genom eller av eller hur. Eller om det är viktigt.
Det är ju större. Vi fattar inte hur stor han är.
Precis.
Han, uttrycket i det skrivna är ju en liten del vad vi uppfattar av honom.
Precis.
Det är ju, man brukar säga, han och hans ord är ett och samma. Det är uttrycket av vem han är. Och på det sättet så kan man ju säga att man tror på Gud, man tror på hans ord.
Ja. Ja, kan man säga. Några mer frågor? Eller kommentarer?
Härlig undervisning.
Tack.
En kommentar under att Petrus hade rätt, alltså Paulus är inte, han är svår att förstå.
Ja.
Alltså, aposteln Petrus menar jag, inte ja. Petrus. Med håret. Paulus är lätt att missförstå.
Ja. Ja.
Frågan är ju om inte det ordet är mer profetiskt än vad vi har förstått. För att det är ju framförallt Paulus som kyrkan använder, och det är Paulus som också är en stötesten. Och i och med att den grekiska filosofin har tagit över, så har ju Paulus blivit viktigare och viktigare. Den enkelhet i evangeliet som fanns i väckelserörelsen på 1800-talet, den är helt hållet borta.
Mm.
Mer eller mindre i alla fall.
Paulus är ju inte enkel, han har ju en briljant sinne, och han har ju en tanna utav de genierna på sin tid, utav rabbinerna som var då. Så det är inte lätt att hänga med honom i hans tankevändningar här. Ja, jag tror att vi slutar här, så får vi gå vidare i tankarna, och ni får gärna fundera på det här under veckan, och om ni har frågor eller någonting att säga i nästa vecka om det här, så går det jättebra. Vi fortsätter med kapitel 4 med Herrens hjälp nästa gång vi träffas. Tack ska ni ha. Shalom.
Ja, tack.
Tack. Shalom.
Shalom.